Trädgårdssnack.
Ja, vi är tillbaka i trädgårdstäppan och än en gång så har vi förflyttat oss till Burlövs kommuns näst största tätort, downtown Åkarp. Än en gång välkommen tillbaka Magnus och Annika.
Tack så mycket.
Alltså, du kan flytta lite närmare där, fröken.
Nu sitter jag så nära micken, ja, det går så jättebra. Det blir lagom kan, nu.
Ja, härligt. Ni hittade hit utan GPS den här gången också, eller?
Ja, nu har man kört en gång så är precis. Det ju liksom inga bekymmer.
Fast nu är det ju så dystert. Alltså, det var ju roligare att komma hit på sommaren, måste jag säga.
Ja. Ja, vi pratar inte mer om pumpan, kan väl också vi har släppt den nu. Idag så ska vi barra. Jag vet inte.
Ah, ja, vi barrar lite.
Ja, det är väl trevligt med lite barrväxter.
Ja, långa och smala och korta och tjocka och så.
Vi sitter här ute i förortslandet där många, har jag sett genom åren, har plockat bort sina barrväxter som planterades i trädgårdarna på 70-talet. Trend som håller i sig fortfarande, eller gör barrträden comeback i den svenska villaträdgården?
Vi försöker få det till att göra comeback, och jag tror att det är nog så att det är fler som är intresserade av barrväxter. Och jag tjatar ju envist, eller tjatar, jag pratar envist om det här med barrväxter, för att jag tycker att de har en sån stor funktion att fylla i trädgården, oavsett var. Och Magnus är ju jätteduktig på det också. Alltså när han var här och pratade ärtigt sist, så är det just för att Magnus, han har en bredd i sitt kundande som är bra att plocka med sig in här. Så kan han få ord om mycket barrväxt.
Är du en barrkille, Magnus?
Alltså jag är nog känd lite som barrkille, tyvärr. Tyvärr. Men när jag drev min egen plantskola så levde vi på att tillverka väldigt mycket barrväxter.
Och kan favorit där i barrträsket?
Alltså där finns så väldigt mycket. Det är ju det där att de är anspråkslösa och går från sol till skugga om man bara väljer rätt sorter. Så att den här, jag tror att det felet man gjorde på 70-talet, att då var barrväxterna rätt billiga och man använde dem för alla användningsområden, och det gjorde att det blev lite för stor dominans. Men man glömmer bort liksom den trenden vi har idag med insektsskydd och insektsväxter och fågelfoderväxter. Och där har barrväxterna en stor funktion att fylla. Så att vi behöver lite grann för att öka mångfalden i våra trädgårdar generellt en hel del barrväxter.
Vad är charmen med barrväxter, Annika? Du brukar alltid liksom, du hyllar ju barrväxter.
Ja, det gör jag.
Alltid.
Som stomme i trädgårdar så tycker jag att de är fantastiskt bra. Och det finns barrväxter, precis som Magnus säger, för alla möjliga miljöer. Man kan använda dem mycket mer. Man behöver ju inte använda bara dem. Men de fyller mycket luckor av vad ska man säga, struktur och form i trädgårdar. För som nu på hösten, när allting lövar av och ser ganska tråkigt ut.
Så finns de kvar där?
Ja. Med sin form och sin
doftar
färg.
Doftar gott. Festliga kottar har vi ju på koreagranen. De här blåa kottarna som står rakt upp på grenarna. Mm. Och där är ju, även om man inte är väldigt intresserad av växter, så ser man ju att det ser annorlunda ut. Mm. Och det väcker ju känslor. Så att ibland har man ju växterna för den saken också. Mm.
Beskära barrträd, hur gör man? Alltså, vad är det vanligaste felet man gör och när det är dags att beskära ett barrträd?
Barrträden är ju sådana att de måste vara fortsatt gröna när man är färdig med sin beskärning. Ja. För har man klippt dem kala så kommer de inte tillbaka. Så att man ska vara försiktigare med hur hårt man kan ta in dem. Mm. Det finns ett fåtal barrväxter som man kan klippa lite mer vårdslöst, om man uttrycker sig så. Och det är kanske inte den som folk har allra mest av då.
Idegran.
Och där är en del man kan vara lite hårdhänt med. Men man ska vara försiktigare. Och den översta delen av barrträden, den är minst intressant. Den kan man alltid våldföra sig på, men den står längre ner. Annars så blir det som i en granskog, att den stammar upp sig och då tappar den många gånger den funktionen den
hade. Jag har sett många trädgårdar nu alltså, som där lite väl uppväxta barrträd, att man skalar av för att få lite luft in under. Liksom, så att man
stammar upp dem, ja. Det kan man ju göra. Ibland låt oss säga nu att man har några gamla barrväxter i en komposition i en trädgård från 70-talet, så är det ju inte så att man behöver skövla bort alla dem, utan snarare kanske tar man bort det som faktiskt är jättefult och så tittar man på det man har kvar. För det, många gånger så finns det ju möjlighet att få fram ett skönhetsvärde i en äldre barrväxt genom att
formen finns ju där redan. Liksom man bara ska...
Då har du formen lite högre och mycket liksom struktur och massa där uppe som du kan behålla. Så var inte för elak mot barrväxterna och kasta ut dem bara för att man tycker att man inte ska ha en trädgård som ser ut som på 70-talet. Det behöver inte se ut som på 70-talet. Man kan göra mycket annat.
Ja, nej, men tittar man på slott och herresäten och sånt så byggde man ju många strukturer och funktioner med pampiga barrväxter. Och jag tycker man kan applicera det även i den mindre trädgården som du säger här, Annika, att man då stammar upp och bygger om då så man får en ny funktion, men man bevarar och så får man en ny miljö under. Det är väl en jättegod idé.
Ja. Det ser väldigt trevligt ut, för många barrväxter har ju, förutom att de är vackra i barret och färgen och det här att de behåller sina barr, de flesta i alla fall, över vintern, så många barrträd har ju väldigt vacker bark, och när man lyfter fram den så kan det också liksom skapa intresse för att titta eller gå närmare.
Och... Men om man nu ska inte ha några 70-talsträdgård, om man blir lite såld på barrträd, du brukar prata om primadonner och sånt, Annika. Alltså ett barrträd känns som att den behöver ta sin plats. Alltså, eller?
Så där finns ju en oändlighet av former från de minsta till de största. Så att jag menar, hittar man någonting däremellan? Jag menar, vi har ju då mammuträden.
Mammuträden?
Ja, den lilla trädgården, eller?
Nej, men den är ju ytterligheten åt det stora hållet då. Där är väl den här 180 metern som man oftast relaterar till.
Som inte växer här.
Nej.
Men, och sen har vi de väldigt, väldigt små som kanske växer några centimeter om året. Så att ett klokt val vid inköpet och ett barrverk som man tycker om. Jag tror att man tyckte att det var lite sticksigt med barrväxter på 70-talet. Men vi har ju många som är mjukare då. Vi har många ädelgranar, vi har idegranarna, vi har hiban och lärkarna. Där är faktiskt en mångfald i detta. Så att jag tycker där är...
Där är att välja av. Det är bara det att man behöver få upp ögonen för det, tror jag.
Köper man flera, eller bara att man tar ett litet barrträd och petar in i trädgården för att det kan vara snyggt någonstans, eller vinner de på att stå tillsammans i en liten grupp, en liten komposition?
Jag skulle vilja säga att man använder dem helt olika. Låt oss säga att du nu hade ett hål här i din trädgård som du skulle behöva någonting till, och där är lite skuggigare och där är andra växter omkring. Då väljer jag ju en barrväxt som skulle kunna tänkas trivas i lite skuggigare läget med andra kompisar runt omkring, och den inte blir ful av att de andra står och hänger lite på den. Då skulle jag nog använda till exempel en idegran i ett sånt läge. Och då finns det ju många olika idegranar. Det finns med korta och tjocka och långa och smala och alltihopa. Det gäller bara att hitta rätt sort. Medan om du skulle göra om din framsida här nu och där är ingenting, för du hade en liten grusad yta där ute. Låt oss säga att du skulle göra en ny plantering på de här nu kvar 8 kvadratmetrarna. Då kanske det skulle vara mycket vackrare att kombinera fler, inte liksom fylla den ytan med en jättestor idegran då, utan då har du möjligheten att sätta kanske en tre olika barrväxter med olika form och kanske olika färg på barren. Och då får du någonting som är snyggt där hela året. Men när man placerar barrväxter, då är det ofta viktigt att man tänker lite mer vuxen storlek, eller i alla fall att de ska få lite större plats, så att de inte står och hänger på varandra och skuggar ut varandras barr, för då kan de ju bli lite fulare.
Generellt, hur mycket växer ett barrträd om året, alltså som man tänker liksom från man har den lilla plantan?
Ja, det är jätteolika. För om du tänker dig det här mammuträden 180 meter, ja, det är klart att den har en marschtakt i tillväxt som är mycket större än en dvärgväxttall som kanske har en tillväxt på 1 centimeter per år. Så att det kan vara väldigt mycket eller väldigt lite.
Ja, men det är ju funktionen som du undrar, hur man ska, om de ska stå många ihop eller en och en. Man kan ju använda barrväxten för att skapa den skuggningen man behöver för det man verkligen vill ha. Men det är ju, motsäger ju inte att man väljer en barrväxt man tycker om. Så, och det är ju det här att barrväxterna är konstruerade för rätt så skrala lägen, både jordmässigt, vindmässigt. De tål väldigt höga vindhastigheter, så det är en användbar växt. Och sen då göra en formförstärkning, men man kanske har tre pelare tillsammans, eller man tycker om att formklippa i sin trädgård. Där hittar vi väldigt många barrväxter som skapar lite festlighet, om man nu ska uttrycka sig så. Mm.
Kan inte du berätta några sådana snabba ord om man, alltså, om man nu skulle beskära någonting? Hur skulle du till exempel göra med en tall?
Alltså tallen måste man vara lite extra försiktig med, eftersom den i stort sett växer i topparna. Det är väl en sån man kanske en årligen klipper för att forma den till en viss... Den kräver väldigt mycket ljus, tallen. Mm. Vi har ju rätt mycket kunder idag som bor väldigt kustnära, där man har väldigt höga tallar och tänker återplantera tall. Men tall återplanteras egentligen aldrig innan man har fällt de gamla, kan man säga. För det är väldigt mycket utskugg problem med det, utan man får nästan välja en annan barrväxt om man ska göra så.
Solhärdighet när det gäller barrväxter, alltså överlag låter som att de kan vara hur långt upp som helst. Eller?
Mycket god härdighet på. Sen har vi ju liksom lite sådana här lyxiga vi kan använda just här nere runt Åkarp och södra delarna av Sverige. Men,
alltså vilka är det som trivs ännu bättre lite söderut?
Alltså vi har ju en del sådana här släkten som inte är så kända, som Podocarpus till exempel, som är då mer, ja, lite mer än att skugga anklarna gör de ju, men som man kanske använder ett stenparti för att få lite festliga vinterfärger eller någon speciell, ja, där det finns många roliga där.
Vad är trampminorna man gör? Vad är vanligaste felen man gör när man väljer barrväxter eller tar hand om sina barrväxter som ni stöter på?
Det tror jag är att man inte tänker att de ska, att de behöver ljus. Att de blir de för skuggigt placerade, då mår de inte så bra. Och där är vissa som man absolut kan ha i skugga, men väldigt, väldigt många kräver mycket ljus. Och trycker man då in dem i en redan befintlig plantering, precis som du säger, det här med man sätter inte en ny tallskog under en gammal tallskog, för det funkar inte. Och så ska man väl tänka lite att ljus är öppna lägen till väldigt många barrväxter, så att om man har en forsythia med ett överhängande växtsätt som växer liksom solfjäderformat ut, och så sätter man en barrväxt där under,
då blir inte den så glad för det.
Nej, då trivs inte de så bra. Så att hellre, alltså att de faktiskt står där de belyses av ljus eller får ljus hela dagarna.
Är det som andra träd som säljs på plantskolan att de väljs efter storlek på bilen också när det gäller barrväxterna?
Alltså det svåraste är väl att många tycker att de är tråkiga, just med förutfattade meningar. Man har bestämt sig redan vad man tycker. Man går inte ut och gräver och ser vad man har för läge, utan jag vill dela tid med dig. Men, och där ligger då inte barrväxterna så bra till, alltså. Och det är synd, för att den löser väldigt många av de problemfunktionerna som man behöver lösa i trädgårdar.
Så att ni har lite att jobba med fortfarande med införsäljningen, så när folk kommer och ska ha något nytt?
Ja, det tror jag. Alltså, när man väl förklarar det här med alltså form och vad händer i din trädgård på vintern. Mm. Att där, om man får en balans mellan det som är städse och vintergrönt i förhållande till det som är lövfällande, så kommer trädgården över året att erbjuda mycket mer än om man tittar på Instagram bara på vackra blommor och så staplar man de vackra blommorna i hela trädgården. Då kommer ju den trädgården att vara väldigt vacker när det blommar, men sen kanske inte ge så mycket. Och är det sommarstugan då, ja, då har man ju valt rätt, för då är man ju bara där på sommaren. Men andra trädgårdar där man kanske är hela året, så kan det vara nog ett bra val att ta in barrväxter också för att få till det.
Ett litet mammutträd till exempel.
Ja, nej, men jag tror ju Flyinge Plantshop får liksom cred för att vi har bredden av barrväxter, för att man måste visa på färgmöjligheterna, barrlängdsmöjligheterna, vilka som är mjuka och fina. Så vi bereder ju egentligen kunden alla möjligheter att hitta en festlig barrväxt, men man kan ju inte redan när man träder in på plantshoppen liksom tycka att jag hatar barrväxter, då vet jag inte liksom riktigt hur man ska nå
det. Du har lite uppförsbacke där.
Ja, jo, det har man, men går man ner i våran barrväxtavdelning så tror jag man faktiskt slås av den botaniska mångfalden och spexigheten, och då är det ju bara fantasin som sätter gränser.
Är det samma som att fram på höstkanten, planteringsveckan, är det dags där någonstans att börja sätta sina barrträd, eller när passar det sig bäst, Magnus?
Ja, de kan man plantera under väldigt stor del av året, så där är egentligen inga hinder.
Jordmån och så vidare som den trivs allra, allra bäst i liksom generellt?
Alltså, de växer ju väldigt olika. Tallarna vill ju ha en torr och mager mark. Så att väljer man i tallgruppen, de trivs, nu är det ju nästan som man inte vågar säga det, men trivs förhållandevis bra i kruka. Och det är ju...
Tyst! Om det är rätt jord i krukan och krukan är dränerad och oj, oj, oj.
Ja. Men det hjälper ju inte, för att folk väljer inte en tall i kruka i alla fall.
Ibland händer det.
Men när glänser den, tänker man? Det är många som undrar, och då kommer vi till Barr-Magnus, han som också kallas Magnolia-Magnus. Nu tar du på den annan hatt, Magnus.
Nej, men just när inträdet är vintern, när det börjar blåsa lite snålt och är så där, så tar den ju ner vindhastigheterna, och man ser verkligen då att fåglar kan kura under och i barrväxterna och det här, så att det är väl en väldigt fin period, och då har de oftast fina kottar och de är ju lite festliga och plocka, och jag eldar själv med lite såna här tallkottar av Pinus valichiana och sådär. De är väldigt bra att tända med, för de är torra, knastra gott och doftar kåda.
Men du, om du plockar ut en så här, en av dina absoluta favoriter i barrväxtsläktet, Magnus, som vi nu ska plocka fram, en som inte är mammuträdet eller tall eller...
Nej, men alltså, man får dela det i två stycken, för vi har de som faktiskt tappar barren av barrväxterna och de som har kvar barren. Och tar man av de som har kvar barren, så är väl egentligen hiban då, som har ett helt idiotiskt svenskt namn som ingen begriper sig på. Men den är mjuk och vänlig att klippa, finns i en större och en kompaktare form. Väldigt trevlig att dressera i trädgården och går liksom från sol till skugga och har inte jättestora jordkrav.
Så den är inte sån multi?
Ja, och den kan man använda när man pyntar med grönt också. Mm. I julgrupper och på bordet och sånt där, och står och håller sig väldigt fräsch länge. Så att det jag tycker den är lite underskattad.
Mm. Och de som fäller barren, vad har du för några favvisar där?
Alltså, lärken är ju en sån där som man har delat tid med länge, och där finns många olika såna här korkskruvsväxande och lite specialare som tilltalar mig.
Den här, vi hade en som hette Diana.
Ja.
Visst var det så?
Ja,
den var fräck.
Ja.
Helt skruvad.
Korkskruvslockar så, eller?
Ja, lite åt det hållet. Och då är den ju vacker trots att den fäller sina barr på vintern. Mm.
Och då står grenverket kvar, jättehäftigt.
Och när det då är vridet och skruvat, så har det ju återigen det här någon form i
trädgården
som är vacker.
Så. Alltså lite så här...
Ja, och så just att det är en japansk lärk, så den är ju lite mer en annan som glor på stammar, ser ju att de är lite rödglänsande då, och det är de japanska lärkarna som har det, och denna Diana är en sån form, så att då får man ju en färg där, men det är väl bara vi som är tröttsamma i trädgården som går ut och tittar på detta, men jag hoppas att fler ska bli intresserade.
Ja, det är inspirerande att gå och titta på, egentligen är det ju faktiskt så att många är intresserade av bark, men mer som alltså en bigrej till det hela, att man väljer växt utifrån en annan aspekt, men är det då en vacker bark också, så
bonus,
är det bonuspoäng där.
Och jag tänker på de här fantastiska skruvade grenarna, så att nu tänker vi den här säsongen när vi börjar pyssla och pynta liksom, det är första advent som står och knackar på dörren. Kan man klippa av några av de här grenarna och använda till pyntsammanhang?
Självklart.
Det hade jag också vågat när den har några år på nacken och så, och liksom satt igång och
etablera
växa
sig, så.
Och det kan man ju göra med många av barrväxterna. Gå ut och kiva lite grönt till pynt.
Ja,
nu.
Det var ju liksom, vi har ju det där med utedassen. Skördade man ju oftast enris för att det skulle
dofta lite hallon och maräng.
Ja, precis. tall är ju också en sån där som ger en doft ifrån sig. Många av barrväxterna har ju en doft i sig och är trevliga på så vis. Så att jag tycker en lite större användning och bredare användning i...
En liten Wunderbaum i sig på något vis.
Ja.
Bättre än Wunderbaum skulle jag vilja säga. För jag tycker Wunderbaum ger i alla fall mig huvudvärk om den finns i en bil. Men om någon lägger...
Tänker du då på skogsdoften eller du tänker på någon annan Wunderbaum?
Det finns ju så många olika. Ja.
Wunderbaum heter det.
Men är vi ändå alltså... inne i pyntsäsongen nu lite grann. Mm. Alltså, om så här favoritpyntet den här tiden på året. Alltså, du pratar om dina kottar som du bålar på när du ska tända lite brasa, Magnus.
När är det dags för de här fantastiska bladen som du hittar i din trädgård som ser ut som en tunt nätverk. Är det inte nu snart?
Ja, det är ju faktiskt magnolierna.
Ja. Som, sagolikt vackra blad.
De gnags upp på ett väldigt speciellt sätt som gör att nerverna oftast finns kvar. Och då brukar jag gå och kika runt lite grann för att hitta sådana som är mer eller mindre intakta. Och jag var i kontakt med Magnoliaföreningen då och de sa att det fanns ingen avhandling på varför det ser ut så på dem ännu, men att jag var välkommen att skriva en.
Ja, för jag är fortfarande intresserad varför det blir så otroligt vackert.
Ja, vi ska skicka med några löv så att Hasse kan få se dem här. Vi brukar spraya dem med lite guld eller silverfärg och man kan...
Och lägga dem typ på middagsbordet eller?
Ja, man kan hänga upp dem och använda dem som lite dekoration. Väldigt speciellt är det.
Vad har du för favoritpynt denna tiden på året?
Alltså, jag tigger ju sådana blad av Magnus naturligtvis, men sen så plockar jag in av det som fortfarande är grönt i trädgården, så jag tar gärna in revor av murgröna. Jag har ju jättemycket murgröna, naturligtvis isolerade öar av det, men jag har mycket.
Sprayar upp dem med guldfärg?
Kan man mycket väl göra. Alltså, jag kan verkligen blomma ut när det gäller pynt. Jag har inga hämningar när det gäller hur kitschigt det får lov att vara tillfälligtvis. Annars kanske jag inte är så kitschig person. Men när jag gör något sånt, en bordsdekoration, då larmar jag.
Sprayar du snö på fönstren och sånt också? Eller?
Nej, men jag kan mycket väl strö. Jag har haft bordsdekorationer där jag har strött ut som konstsnö över borden som små skidbackar och sånt och haft dekoration. Som dekoration. Och det tråkiga med det var ju att när någon nös så blev det inte bra, kan jag säga. Maten drog inte nytta av att få snö i sig, inte konstsnö i alla fall.
Lite beroende på var man bor någonstans i vårt avlånga land. Just nu, vad gör man? Vi börjar närma oss kanske inte den intensivaste delen av trädgårdsåret.
Nej, men det är ju så att alltså, barrotshäckar, självklart. Alltså, det behöver ju inte vara skönt att gå i trädgården alltid, men om man fryser, vilket man mycket väl kan göra nu, så kan man ju jobba sig varm. Och sätta barrotshäckar är ju en tid. Och,
ja, man underskattar lite växter som växer länge på hösten och där har vi poppel och pil och björk och bok och avenbok. Och vill man då ha häckplanter av dessa så kan man ju inte gräva upp dem innan rötterna har slutat växa. Så där är ju sällan före 15 november brukar vi ha som en riktdatum. Men det handlar ju lite grann om temperaturer och sådana faktorer. Och då är det ju precis lämpligt att göra det.
Så säger unge herr Karlström. Och nu har vi ytterligare några veckor innan vi börjar närma oss jul och advent. För i nästa avsnitt så ska vi ta till den stora pyntdrottningen från Flyinge Plantshop.
Ja, Emma kommer med. Och sen så ska vi faktiskt prata om någonting som har väldigt mycket med jul att göra för mig i alla fall. Och det är nötter.
Okej.
Okay. Ja, alltså vill du inte veta vilka nötter du skulle kunna odla i din trädgård? Du kan ju få en egen nöt.
Jag kallar folk för nötter, men äter så. Jo, men jag älskar nötter. Alltså, hur mycket som helst, alltså, året om.
Ja, så väldigt fokus på nötter.
Okay.
Och på en del pynt.
Det låter piff och puff över det hela. Ja, vi hörs här fredagen innan advent. Och har ni några frågor så gå gärna in på vår Facebook eller Instagram. Ställ kloka frågor. Så hörs vi i en trädgård nära dig snart.
Trädgårdssnack.